En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nej, men Vietnamkriget är ju inte bara en politisk katastrof på alla sätt. Och även då militärt, att man får lämna Vietnam snöpligt. Utan det är ju också en utrikespolitisk period av, kan man väl säga, dåligt amerikanskt självförtroende egentligen. Och att, precis som du säger, så inser man ju i Europa att amerikanerna här plockar hem resurser från Europa under den här tiden.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt. Jag är lite ängslig, Peter.
Ja, du är lite ängslig. Vi pratar precis om det. Men jag tänker att, ja, jag känner mig också lite ängslig, Martin. Men jag tänker att tillsammans ska vi klara ut det här.
Vi kommer klara ut det här.
Ja, jag tror det. Vi ska prata om NATO. Vi ska fortsätta där vi slutade sist. Då slutade vi vid Suezkrisen 1956. Och nu tänkte vi skulle prata lite om hur NATO som allians egentligen utvecklas fram till ungefär vid kalla krigets slut.
Ja, så det är 89, det som är syftet där.
Och det är inte helt, och det här är inte en helt komplex eller helt okomplicerad historia, kan man verkligen säga. Utan det är så, för det som vi har problem med, och anledningen till att både du och jag är lite ängsliga, Martin, det är att det är så jäkla mycket saker som händer samtidigt under den här perioden.
Det är det. Men jag tror att det finns en, får man väl säga, huvudfigur idag som är aningen mer ängslig kanske än vad du och jag är. Och då tänker jag ju på De Gaulle.
Ja, du tror det. Jag tror faktiskt att de här tyska ledarna, vad heter han, Helmut Schmidt och Kohl, redan Helmut Kohl kanske.
Ja.
Ja, jag tror att de var nog faktiskt mer ängsliga än De Gaulle.
Än De Gaulle. Charles De Gaulle, ja. Alltså generalen De Gaulle, som ju var ledare för det fria Frankrike under andra världskriget, kan vi väl säga, som vi presenterat honom, som inte finns med i fransk politik egentligen, men som ju kliver in på arenan 1958 och egentligen inte var så engagerad eller kom till tals i offentligheten omkring Suezkrisen 1956. Och då kan vi väl bara studsa där och säga att Suezkrisen ju handlar ju om britterna, alltså fransmännen, får man väl säga, ganska katastrofala ingrepp i kriget då tillsammans med Israel. Israels agerande var ju inte lika katastrofalt, men för britterna och fransmännen så blev det ju katastrofalt, därför man fick ju helt enkelt åthutning av USA, storebror, och fick ju lägga ner den här insatsen och egentligen krypa hem med svansen mellan benen, så kan man väl säga.
Ja, absolut.
Ja.
Det är bra sammanfattning.
Jo. Och att det på något sätt brukar då sägas vara då slutet på de här gamla kolonialmakternas stora period. Då. Och De Gaulle var inte med där, men kommer då in på arenan 1958. Och jag vet inte, vi kan väl återkomma till honom. Men
ja.
NATO är en organisation med 15 stater, och under den här perioden som vi nu kommer att diskutera så tillkommer, om vi har fått det här nu rätt om foten, bara Spanien 1982. Och det har ju att göra med att då var det tiden mogen för Spanien efter Francos död. Franco försvinner ju redan 1975. Så att det är ju så att säga, den, kan man uttrycka sig så, den gamla kärn-NATO, det gamla NATO, inte hela, alla de här staterna i Östeuropa som ju tillkommer sedan efter murens fall. Och ska vi rada upp staten, eller tror du att lyssnarna...
I och för sig, det kan vi väl göra.
Ska vi göra
det?
Det
kommer bli som en minnesövning för oss själva också, ja. Kommer ihåg alla som är med.
Men USA och Kanada i Nordamerika.
Ja.
Och sen klassiska staterna, om jag nu får uttrycka mig så då. Storbritannien, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna.
Mm, Västtyskland.
Västtyskland, ja. Som Portugal. Ju tillkom 1955. Portugal, Norge, Danmark, Island, Italien. Och sen två till. Grekland och Turkiet. Och då ska vi säga så att Turkiet kliver ju ur faktiskt mellan 74 och 1980. Protest då mot det här kriget då. Eller, det som de uppfattar då som medisträtta då, ska man väl också tillägga. Turkiets anfall på Cypern och hela den konfrontationen kring det då. Men där har vi det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det var intressant att du sa det här med att rabbla upp de här olika länderna. För det påminner mig lite grann om att NATO går igenom lite av ett skifte nu. Och det är kanske en av orsakerna att de nya, kommer till så många nya länder. Det är väl lite så att den här uppbyggnaden eller de tillträdet av de här nationerna, bland annat Turkiet och Grekland, är ju en del av Truman-doktrinen. Och på något vis fokuserat på den eran 1950-talet och det man försöker åstadkomma med NATO då. Men nu, slutet av 50-talet, när de Gaulle kliver in som president i Frankrike, men vi har också Kennedy som kliver på i USA.
Just det.
Och här finns ju ett intressant skifte i det, att Kennedy representerar inte det gamla gardet. De Gaulle gör ju det. Han har ju sin vision som han byggde upp tillsammans med, eller i föreställningen om hur europeisk säkerhet skulle se ut, tillsammans med Eisenhower då, som har varit president tidigare. Men Kennedy, han har lite annan liksom fokus på vad NATO ska vara till för. Och han ser det mer som ett verktyg för amerikansk utrikespolitik. Inte målet i sig självt som Eisenhower såg, som tillhörde det gamla gardet. Också som också de Gaulle tillhör. Så att det är liksom, även det finns någonting mer här som jag tycker är intressant. Den här skiftningen mellan Frankrike och USA, där deras konflikten består också i vilken roll NATO ska spela egentligen i det här stora. Och det pågår hela tiden en sån bråk, man nästan kallar det. För de Gaulle, han vill ju ha såna här trepartisamtal. Han tycker att NATO ska drivas, eller ska liksom vara en global organisation. Eller få krympa tillbaka, hopp till bara Europa. Det här finns ju en intressant konflikt tycker jag, som också kommer gå igenom hela nu. Och det är därför det tycker jag blir svårt också att helt karaktärisera hela den här perioden som löper hela fram till kalla krigets slut. Eftersom de nu används NATO ibland som ett redskap för utrikespolitik. Men ibland blir det helt kringränt av andra saker. Och jag tänker bland annat Vietnamkriget till exempel. Det blir liksom proxykrig och... Ja, vi har de här Khmer, eller vad heter det här? Matsuöarna.
Mm.
Vet du vilka jag tänker på? De som ligger mellan
absolut
Taiwan.
Inte. Ja, just det. Nej, men nu är jag med dig. Nu är jag med dig.
Ja, Kemoi heter det.
Ja.
Kemoi och Matsu. Nej, men också så här, det finns ju, där var ju en kris 1958, eller Formosa-krisen, Taiwan Straits Crisis. Och det är också en rad sådana här små konflikter. Vi har Kongokrisen 1959 också. Så det pågår ju saker runt omkring, utanför Europa, där Frankrike vill vara mer aggressivt kanske, eller vara mer liksom försvarar på något vis som världsordning.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Nej, men, vad säger du om nej, det här? Men jag har flera saker som jag ska koppla på. Jag håller med om att det här gamla gardet som ju på något sätt hade kämpat i andra världskriget mot varandra hade ju någon form av gemenskap på ett lite annat sätt, och att Kennedy på det sättet ju representerar en ny generation. Men det som jag väl tycker med de Gaulle's när han kommer till makten 1958, att, som är väl så starkt för honom, det är ju det här med den franska nationens återkliv i det internationella samfundet och det franska självförtroendet, och att man jobbar ju hela tiden mot detta, att man förnedrades under andra världskriget. Och en förklaring till många gånger till franskt agerande på något sätt landar ju ofta i den här just maj 40 och hur man blir överkörd av tyskarna under andra världskriget. Och att de Gaulle, okej, det kan jag hålla med om att man vill spela en världsroll, men att man ju framförallt är så oerhört fokuserad på sina nationella intressen. Och det kan jag hålla med om att de handlar inte bara om Frankrike, utan det handlar om Frankrike som gammal kolonialmakt och så vidare. Och samtidigt är det ju så kluvet det där också, för att som du ju säger så pågår det ju saker ute i Europa, och man vill inte bli ett redskap för USA. Eller hur?
Nej, precis.
Och samtidigt har man ju lämnat över hela sitt gamla kolonialkrig i Indokina till just USA. För där har man ju retirerat 1954 efter den här, får man ju säga, nesliga nederlaget vid Dien Bien Phu. Och där har man ju marscherat ut, och så lämnar man över den mackan, kan man säga då, till USA. Eller hur?
Det slår mig nu också när du säger det här, att från Warszawapaktens sida...
Mm.
Så måste det här vara extremt svårt att navigera sig i västerländsk politik under den här tiden, och de olika funktionerna, hur de står liksom, och vilken ställning NATO har, och relationen till USA. Det måste vara extremt komplicerat.
Men en sak kan man väl vara klar för, att även om inte de Gaulle agerade i offentligheten för Suezkrisen som uppfattades, så uppfattar han det ju ändå som ett svek från USAs sida. Och var ju så att säga, när han går in i sin mandatperiod 1958, han blir ju faktiskt kallad egentligen i någon mening att ta över. Och det är ju till och med så att Frankrike ändrar ju konstitution när han så småningom väljs som president och så vidare. Och då kan man lägga till att Frankrike har ju sin kris. Man har ju kriget i Algeriet som man har fullt upp att hålla. Och som du säger, att det finns många sådana här infallsvinklar på NATOs roll i olika sammanhang under den här perioden. Men jag skulle ändå vilja säga att de Gaulle representerar ju ändå ett stort problem för NATOs sammanhållning, och framförallt det är ju ett amerikanskt problem.
Mm. Alltså det var intressant att du sa det, för att det här ny konstitution och så.
Mm.
Det pågår ju också någon slags kupp mot de Gaulle.
Ja, det gör det.
Är det 1960 eller 59 eller när är det?
Ja, det är under den här perioden, och han vill ju avsluta kriget i Algeriet. Och militären, för det finns ju en stor minoritet, jag tror det fanns 1 miljon, vad man skulle kunna säga, fransk födda, så att säga, i Algeriet, som framförallt bodde längs med kusten. Och de ville ju vara kvar i Algeriet, och militären ville ha kvar i Algeriet, och man hade inlett ett krig. Sen kom ju motgångarna, och de Gaulle inser att det här kommer inte att fungera, att hålla kvar Algeriet. Samtidigt hotar ju, som du säger också, med antidemokratiska muller bland militären. Man kör stridsvagnar på gatorna i Paris och så vidare. Det är ganska häpnadsväckande. Vi ska ju också komma ihåg att vi har 68-revolterna. Det är ganska rörigt i...
Nej, men, för att fånga upp den här konflikten mellan Kennedy och de Gaulle också. Att jag vet, en av böckerna som jag läste här nu, så kunde jag skönja någon slags rykte om att eventuellt så skulle CIA ha varit inblandat i den här kuppen mot de Gaulle. Det verkar inte som att det fanns något avslutande alltså något bevis för det exakt. Men det är en spekulation som jag tycker säger någonting om vilken hög konfliktnivå vi befinner oss på. Att den amerikanska administrationen under Kennedy är inte särskilt förtjust i vilket håll alliansen Nej. Håller på att gå.
Och det jag ska säga att det finns alltså väldiga upp- och nedgångar i fransk politik. Från då den här krisen 58 fram till 62 då ju Algeriet faktiskt blir självständigt och de Gaulle bestämmer sig för det. Och det är ju det där läget när man inser från militärens sida som man ju blir flygförbannad. Han utsätts ju faktiskt för mordförsök till och med. Och sen då några år senare så har vi ju nästa kris i Frankrike. Det är inte helt lugnt inrikespolitiskt. Då har vi ju 68 studentrevolten och så vidare. Så det här är ju ett årtionde av stor oro i Frankrike. Då de Gaulle också samtidigt då kör Frankrikes fana väldigt högt i utrikespolitiken då i den här NATO-frågan. Så jag tror att man kan ha med sig det också. Att här finns det väl lite, du var inne på CIA, man kan tänka att det finns saker som påverkar de Gaulle här då naturligtvis va?
Därför att USA, jag tror att det var det här mordförsöket som det var någon spekulation om att han hade varit inblandad.
Jag tror att det är spekulation. Men det finns alltså, mycket som påverkar hela saken och att man kan ju tänka sig att de Gaulle kör utrikespolitiken klassiskt därför att det förlugnar ner inrikespolitiken, men det är ju en spekulation från min sida. Ja.
Jag tycker vi kan ringa in den där diskussionen också med kärnvapnen. Ja. Ja. För de är en faktor i detta och en av de stora liksom, skiljelinjerna, ett av de stora bråken här nu. För att en slutsats för både Storbritannien och för Frankrike efter Suezkrisen är ju att okej, ska vi vara med och aktivt bedriva utrikespolitik utan att vara helt i händerna på USA, vad behöver vi då? Vi behöver kärnvapen. Så båda de här två länderna kommer ju efter Suezkrisen går hårt mot det. Och det är ju de Gaulle som fattar beslutet sen att Frankrike ska skaffa kärnvapen och det kommer till 1960. Så det här förändrar ju lite maktbalansen. Men problemet är ju då, hur gör man det? För att skaffa kärnvapen är inte en helt enkelt operation. Och man kommer ju alliera sig med Israel, jag vet inte, vi pratar om det. I samband med något annat avsnitt om Israel. Jag minns inte om det var sexdagarskriget eller om det var något.
Jo, man har mycket att göra med Israel.
Men det var kanske i samband med Suezkrisen när vi gjorde det avsnittet. Tror jag. Vi diskuterade i alla fall att Frankrike och Israel kommer att börja samarbeta om detta. För att ett problem med båda de här staterna är att de inte får stöd från USA. För de vill inte släppa sin kärnvapenteknik till de här två länderna. Men det finns ju ett annat land som får det och det är Storbritannien. Så det finns liksom en slags orättvisa här också. Och man vill inte vara i händerna på amerikanska kärnvapen. Och de tycker ju från sin håll förstås att våra vapen räcker alldeles utmärkt åt er. Ni behöver inte skaffa egna. Och det finns ju egna intressen där förstås. Men det här kommer ju ställa till det för att på fransk sida så vill man ju inte ha en situation där man inte har kontroll över de vapen som ska tänkt användas och ligga lagrade på deras mark.
Nej. Så är det ju. Och att man är väldigt känslig för det. Och att man vill ha kontrollen, som du säger, det återkommer vi till här. Och spännande att man skaffar sig kärnvapen då efter 57. Det är ju så att Storbritannien har faktiskt de facto kärnvapen precis samtidigt med Suezkrisen, som man till och med testar före. Men Frankrike är liksom efter här och känner sig väldigt utlämnat. Provar 60, har kärnvapen och sen så utvecklar man dem. Men hur som helst så är det så att man vill ha kontroll över sina kärnvapen. Och den här processen att som ju slutar med att 1966 de Gaulle tar Frankrike ut ur det militärt operativa samarbetet i NATO. Det börjar ju tidigt då med den där irritationen vi har varit inne på när det gäller Suezkrisen. I och med att man har problem i Algeriet så tycker man inte om USAs avkoloniseringspolitik heller. Det kan man ju för sig skratta lite åt i och för sig, det här med SAS avkoloniseringspolitik. Men hur som helst så uppfattar man det som negativt i Frankrike. Och sen så kan man väl också säga då att man smyger väl ut successivt ur alliansen. Det börjar ju med att man inte vill vara med i Medelhavsflottan till exempel. Sen vill man inte vara med i Nordatlantflottan. Och sen som du säger så blir ju den här crucial point, det blir ju kärnvapnen då. Men då tycker jag vi ska föra in en annan sak, en dimension i detta. Och det är ju så att det är inte bara att man vill ha kontroll över de här kärnvapnen. Men det hör ju ihop med en annan stor fråga. Det är att man inte är överens med USA om vilken doktrin man ska ha. För att USA är ju chockat av Kubakrisen. Det är avspänning. Och man tänker sig flexibel respons, det vill säga att man ska liksom förhålla sig till det här sovjetiska hotet, eller hur? Och det tycker jag är spännande.
Ja, men bra.
Men...
Kan du förklara vad flexibel respons är?
Ja, det innebär att man ska ju anpassa sitt svar enkelt. Och att man också tänker så här att vi ska inte bara ha kärnvapenstyrkor utan vi ska också ha konventionella styrkor. Det är ju en slutsats man drar väldigt snabbt. Det drar man redan efter Koreakriget. Att vi måste ju ha en stor konventionell armé. Inledningsvis hade man ju tänkt sig i USA att vi svarar bara med kärnvapen. Det är det enda vi behöver. Men det inser man ju inte fungerar. Och det beror ju på att Sovjet skaffar sig kärnvapen. Men att man menar att vi måste vara flexiblare i vårt svar. Och man säger så här till Europa att nej, men vi fixar kärnvapnen. Ni måste se till att inte nu hålla på att investera för mycket i kärnvapen utan se till att ha landarmer framförallt för Västtysklands försvar vid järnridån. Då säger Frankrike, men så här vill vi inte ha det. Precis som du har varit inne på. För det första vill vi inte utgrundsgruppera vid järnridån så att säga. Utan vi vill ju ha våra för att försvara Frankrike. Nej. Liksom i ett bakläger och kunna avvakta och handlingsfrihet som det heter militärt. Och så vill man ju ha egna kärnvapen. Och det är ju för att man, som jag uppfattar det, vill ha möjligheten att svara precis som man själv vill. För väldigt konkret, De Gaulle vill kunna trycka på knappen om han uppfattar att Frankrike är hotat.
Men det är liksom, men jag kan inte komma runt det faktum att Frankrike är så speciella att de trots alla sina nederlag, jag ser att Wolfgang Schwibbusch, han skrev en jävligt intressant bok som har den där Culture of Defeat.
Ja.
Alltså trots alla sina nederlag så har de ändå den här grandiosa uppfattningen om sig själv om som en världsmakt, att de ska ändå hela tiden ska behålla den rollen och kämpa emot det. Och det syns så tydligt här i den här NATO-konflikten att
ja, så är det.
De vill fortsätta vara liksom.
Ja. Så är det ju. Och att man ju, nu har ju Frankrike fått ny fart i NATO i nutid kan man säga. Ja. För man har ju konstaterat att man är det enda EU-landet med kärnvapen och då vill man ju ha någon sorts...
Jo, och det märks också liksom i Macrons försök till att vara på något vis den stora världsdiplomaten och försöka lösa konflikterna mellan Ryssland och Ukraina och så. Det gick ju, lyckades ju inte, kan man konstatera. Men han var ändå där och försökte. Och de är speciella på det viset.
Men får jag ställa en fråga?
Ja,
innebär det att Frankrike hade svarat med egna kärnvapen vid ett kärnvapenkrig då? Eller ett sovjetiskt anfall?
Mot Sovjet?
Ja.
Mm. Ja, det är ju frågan då.
Utan samordning, om jag uttrycker mig så. Med...
Det är ju också intressant att alltså, de är ju välkända för att ha ett helt värdelöst civilförsvar. Alltså, de skulle inte ha haft några som helst möjlighet att skydda sin egen befolkning utifrån sånt här. Mm. Men det får mig att tänka att det där som du fiskar efter nu, ibland undrar jag hur långt hade sträckt de den tanken. Är det här inte bara ett politiskt vapen?
Nej, det är avskräckning.
Är det inte syftet är liksom bara rent politiskt? Att kunna vara en spelare på utrikespolitiska arenan?
Ja, och så avskräckning då i viss utsträckning. Men samtidigt så man kliver ju ut 1966, ska vi väl konstatera då.
Ja.
Och det intressanta är ju att man ju... Samtidigt som man gör det, och det där blev ju väldigt komplicerat för NATO kanske. Vi ska
man kliver ur det rent militära,
ja, man är med i det politiska
planeringen. Så att säga. Man lämnar ju inte NATO.
Nej, det gör man inte. Men det blir väldigt komplicerat, så att en väldigt konkret konsekvens blir att man måste flytta högkvarteret ut från Frankrike. Då flyttar man då NATOs högkvarter till Mons i Belgien. Och sen alla NATO-allierade då, trupper som finns på franskt territorium måste ju flytta bort alla NATO-baser, de vill man inte ha där. Och sen så minskar ju möjligheterna till operativt samarbete då, därför att fransmännen är stenhårda på att de ska ha då befälet över sina egna trupper. De ingår liksom inte i den operativa samordningen. Så det blir ju plötsligt väldigt komplicerat. Sen en annan konsekvens som jag tycker är spännande, det är ju att USA är ju plötsligt ingen bråkstak i NATO. Har ingen opposition. Så att då är ju alla egentligen mera lydiga om man uttrycker sig så. Så plötsligt kan USA egentligen driva igenom sin doktrin.
Det är lite paradoxalt det där. Jag tycker för det är intressant där. En av orsakerna till att de lämnar är att de inte får styra över kärnvapen som de tänker sig. Och de efterfrågar ju ett slags råd för de här tre stora staterna då. Det är USA, Storbritannien och Frankrike. att de på något vis gemensamt ska styra. Det är det som de Gaulle vill ha bland annat. Men det får han inte. Men det som händer efter deras utträde är ju bildandet av de här NPG, Nuclear Planning Group, som fortfarande är liksom en kärnorganisation i organisationen. Och där, ja, men det är ju som du säger, det som konsekvensen där får blir ju att USA och Storbritannien som ändå kommer i slutändan dominera det här, och man blir av med nyckelspelare på något vis. För att Frankrike har ju också varit duktiga på att hålla Västtyskland om ryggen och hjälpa dem, för de har ungefär samma problem. Jag vill inte att kriget ska bedrivas på deras mark. Och på något vis, ja, de vill inte stå med de konsekvenserna. Det där är intressant, och det får ju konsekvensen att om man tittar på NATOs hela långa historia här, så blir ju utredet 1966 egentligen en bekräftelse på att det här är USA som mer eller mindre kommer diktera villkoren för hela den här hela NATO fram till murens fall egentligen. Mm. Faktiskt.
Ja, och jag tycker att egentligen då, man skulle kunna tänkt sig att ett alternativ där, det var ju att Frankrike hade funnits kvar och då utgjort en opposition, starkare opposition mot USA, och drivit då NATO, drivit ett mera, vad ska vi säga, Europa försvars NATO, eller man ska uttrycka det då. Eller att man inte dras in i det där som man var rädd för också, att bli en del i USAs hela globala tankar kring global utrikespolitik då. Men samtidigt,
du ska gå vidare till 70-talet eller?
Ja, men jag ska bara lägga till en sak, ja, som du alltid är då med såna här utträden, att ja, man skriver ju ett par formella faktiskt avtal då. Skrivningar egentligen lite bakom kulisserna där man ju meddelar att självklart kommer vi finnas med och slåss sidan om alla allierade.
Absolut.
Ja, och det är ju också spännande att man har någon form av återkoppling där, eller man safear där på något sätt ändå. Så att det tycker jag ju gör det här egentligen ännu mer intressant, att man håller ju inte på sin linje då. Sen kan man ju tycka att det är ju förnuftigt av Frankrike att ändå visa tydligt att man vill vara en del av Europas försvar.
Det är ju ändå tack vare USA också som man på något vis finns.
Ja,
så jag tänker att de har en stor skuld på något vis. Att, och det tycker jag, och det får jag också intrycket av, att det aldrig varit tvekan om deras liksom djupa förbund med USA och hela tiden viljan att stödja dem. Men det måste ske självständigt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, jag tycker vi kan gå vidare lite grann, för vi har två decennier till och beta av. Ja. Det är ju, vi kan inte gå in i alla detaljer, men jag tänker att det finns en pedagogisk poäng att vi drar det hela linan ut. Och då kan man kan väl säga till att börja med att 70-talet blir ju i NATO-sammanhang, så blir det ju en slags avspänningsperiod i alla fall. Det blir ett nytt typ av samtal, och samtidigt som man är väldigt rädd för den sovjetiska upprustningen av konventionella styrkor, så blir det ändå, och det finns ett par situationer också, bland Pragvåren 1968 som ställer till det, men trots det så tycks det finnas en grundmurad idé om att det ska till en avspänning. Och anta att det är på lite grann av konsekvensen av Kubakrisen 1962, att man på något vis upplevde att man var så pass nära att nu måste det ske en slags förändring. Men vi har några intressanta punkter här också. Vi har ett SALT I, Strategic Arms Limitation Treaty, som signeras 1972, som också är liksom, ja men det kan man ändå sätta upp på tavlan, det här är en symbol för den här avspänningen verkligen. Och då bestämmer man sig för att reducera antalet sådana här missiler av olika slag. Och det här leder också till fortsättning, ett fortsatt samtal som, och tänker sig att man ska skriva på SALT 2 1979. Då har ju dock läget förändrats lite grann. Så när vi Vietnam som också rundas av här, som du beskrev det så fint. Men jag vet inte, vad ska man säga om konsekvenserna av Vietnam för USA nu? Det har ju tidigare varit ett problem för att man varit orolig. Kennedy och den här eran som kom efteråt, man var orolig för hur engagerat är USA i Europas säkerhet. Och sen sätter man igång det här kriget i Vietnam som kommer dra resurser. Det får ju faktiskt konkreta konsekvenser i det att man drar bort strategiskt bombflyg och annat från Europa. Men vad kan man säga om konsekvenserna av liksom, Vietnamkriget? Tänker jag det är liksom en period av...
Ja,
frågar dig, Martin.
Ja, det är ju väldigt spännande det där. Att, jag vill bara säga det för att poängtera det. Att det är ju avspänning i någon mening töväder på högsta nivå så att säga, mellan de här två, USA och Sovjet. Då. Men man för ju kriget genom ombud då. Och Vietnam är ett sånt exempel. Nej, men Vietnamkriget är ju inte bara en politisk katastrof på alla sätt. Och även då militärt, att man får lämna Vietnam snöpligt. Utan det är ju också en utrikespolitisk period av, kan man väl säga, dåligt amerikanskt självförtroende egentligen. Och att, precis som du säger, så inser man ju i Europa att amerikanerna här plockar hem resurser från Europa under den här tiden. Och det gör ju då att man börjar bli orolig för. Och faktum är ju att Frankrike kommer ju sakta tillbaks in puttrande i det militära samarbetet lite smått här just under de här åren strax efter Vietnamkriget, så att man vänder lite och är på väg in, och det beror ju på att du går borta och det finns andra personer som leder Frankrike vid den här tiden, men jag tror att så skulle man väl kunna säga. Och så att det är en ganska framgångsrik tid i flera avseenden egentligen slutet av 70-talet för Sovjetsidan i den meningen. Men sen kommer ju de här förändringarna, ja, som du säger.
Ostpolitik kan man också nämna det där.
Ja.
Ja, och så, för att, ja, det var intressant. Samtidigt som Frankrike puttrar på så kommer ju också Västtyskland att bli mer av en aktör. Och som vill närma sig Sovjetunionen och försöka på något vis komma till freds med DDR och bilda någon slags samförstånd här. Och så har vi den här, jag vet inte om vi ska ta Euromissile-krisen. Jag känner ändå att man vill ändå nämna det. För det här är också en sån här situation då NATO som organisation verkligen testas till sin yttersta gräns. Och den där handlar om att, ja, det sitter precis ihop här, slutet av 70-talet här. Så inser man att Sovjetunionen håller på med att implementera en ny typ av kryssnings- eller kärnvapenmissiler, som intermediate nuclear missiles, som på något vis ska kunna slå mot i princip deras närmsta grannar i Europa och i Asien, att de har förmåga. Men de är inte kontinentala. Och de här tidigare avtalen man har haft har ju varit begränsade till interkontinentala ballistiska missiler.
Ja.
Det här ställer till det då lite. Det kallas för SS-20-missilerna. Så helt plötsligt har man då en situation att där Sovjetunionen kan slå med den här typen av missiler i Europa. Men då svaret från USA kan bara vara interkontinentala ballistiska missiler. Och de är delvis begränsade. Så då har man liksom gjort bort sig i sin planering här, och då bestämmer man sig för att man ska hota bort det här genom att å ena sidan säga då till att nu vill vi att ni tar bort de här missilerna eller reducerar dem så mycket det går, eller så kommer vi inom 4 år placera liknande robotar, såna Pershing 2-raketer eller missiles, Pershing 2.
Ja, och kryssningsmissiler då, Tomahawk också faktiskt.
Exakt. Och installera dem i Tyskland, och det här blir ett problem då för en växande fredsrörelse. Det här tycker jag är intressant, för att det här har vi ett tydligt exempel på en slags hybrid, det som vi idag kallar för hybridkrigföring, som är väldigt framgångsrik. Att Sovjetunionen nu kommer att understödja fredsrörelserna i Västtyskland och Europa för att bygga ett politiskt motstånd mot att de ska godkänna placeringen av NATO-raketer på europeisk mark. Och som faktiskt kommer lyckas, mer eller mindre. Carter, han försöker implementera en så kallad neutronbomber också. Det är som en helt ny typ av teknologi, eller som är med syftet att man ska slå mot just, vad ska man säga, personal, mjuka värden. Man ska inte, den har inte så stor förödelse mot byggnader och sånt, men den kan slå ut liksom pansar och infanteri i väldigt stor omfattning. Ja, men det här kommer fredsrören plocka upp och man försöker motarbeta detta. Och det kommer lyckas. Och det är en intressant period på det viset att det tar ju faktiskt Europas, vad ska man säga, det politiska spelet i Europa kommer att låtvis motarbeta NATOs och USAs tidigare väldigt dominerande roll här.
Men jag skulle vilja lägga till där, du var ju inne på det med ostpolitik. Du nämnde det. Och det kanske man skulle förankra kanske lite till då, att det är ju den här tanken på att man på något sätt ska vinna, ha en ententpolitik som det heter. Det är ett begrepp som kommer faktiskt 1912. Franskt begrepp som handlar om att man verbalt ska kunna komma över motsatser i utrikespolitiken genom att ha verbal kommunikation och sådär. Helt enkelt töväderpolitik. Och den ostpolitik är ju riktad lite i samma riktning och framförallt då mot Östtyskland, och det är ju Willy Brandts stora liksom projekt och sådär. Så det ligger ju i tiden lite det här. Och sen som du säger just att sen kommer ju den här väldigt obehagliga upptäckten att man är väldigt öppen för ett sovjetiskt kärnvapenanfall i Europa. Inte bara med konventionella styrkor, där ju Sovjet har överlägsenhet, utan man har ju liksom byggt på att man ska kunna mota det med en överlägsenhet i kärnvapen. Och då hamnar man just i den där prekära situationen som du ju beskriver där. Och jag tycker väl att där också ser man ju den här franska reaktionen, att här plötsligt så hänger man ju på och blir väldigt angelägen om att faktiskt ju ha ett skydd mot Sovjet i Europa. Så att fransmännen börjar ju att lite mer faktiskt engagera sig här. Det gjorde under Mitterrand, president Mitterrand, som för övrigt faktiskt ju var emot det här utträdet 1966. Han har en annan liten utrikespolitisk linje då. Däremot så vill man inte, Mitterrand vill ju inte hänga på den här amerikanska globala säkerhetstänket, utan han är ju väldigt Europa, Västeuropa fixerad. Och han ganska ointresserad av Reagans där SDI, alltså stjärnornas krig. Där. Så att jag tror att här ser man nog ändå att Frankrike och de europeiska länderna ser ju faran, men behöver USA stöd, men är samtidigt oroliga för att det innebär nu amerikanernas stora globala idéer här nu, att vi kommer inte få det där stödet i Europa.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Då glider vi in i 80-talet.
Ja.
Kan vi säga fortsätta där?
Och då kom ju kalla kriget igång ordentligt.
Jo, och då har det kopplat till det här sal 2 som skulle skrivs på 1979. Det blir ju, det förs ju samtal mot det, men det blir det aldrig av. På grund av att Sovjetunionens Afghanistans expedition här sätts igång. Och det här leder till väldigt mycket kritik och att man helt enkelt bryter. Men egentligen så kommer man att ändå hålla sig till avtalets... De här begränsningarna som man kommer överens med, men man skriver aldrig på det. Bland annat Reagan här som inte går in i det. Men, så det lägger sig som en blöt filt över de här samtalen lite grann. Trots det så blir det ju ändå någon slags... Jag vet inte, kan man kalla det som en för ett nytt kalla krig då?
Ja, det andra kalla kriget brukar man ju ibland säga. Man undervisar på det här så... Så brukar man ju dra då första kalla kriget till 62 och sen som du säger är det ju avspänningsperioden, sen är det andra kalla kriget. Och förknippar man ju ofta då med Reagans utrikespolitik, och det där är ju inte helt rättvist, därför att mycket av den här upprustningen som USA genomför, de besluten fattades ju redan under Carter, som du nämnde ju honom här som amerikansk president.
Han framstår ändå som den stora krigshetsaren med sitt Evil Empire, att man ska rusta ihjäl Sovjetunionen, och han sätter igång det här SDI-stjärnornas krig. Ja. Och han framstår inte som någon slags fredsgivare. Ändå är det han som trots allt kommer leda samtalen tillsammans med Gorbachev 86-87 sen, som sen leder till egentligen liksom starten på kalla krigets kollaps.
Ja, men då kan man ju ställa sig två frågor, att den här B-skådelsen, var han oerhört intelligent och faktiskt rustade ihjäl Sovjet, ju den här frågan, eller var det så att det blev så att säga ett lyckosamt resultat av hans, som du då mera du beskriver, liksom högkrigshetsarpolitik. Ja. SDI för övrigt var ju ett ganska fantasieägande projekt.
Eller SD1, eller är det SDI?
SDI, initiativ.
Just det.
Och att det handlade ju om att man på något sätt skulle skaffa sig en sköld mot kärnvapen ute i rymden, vilket ju skulle vara oerhört kostsamt, så det har ju diskuterats än idag om det var överhuvudtaget egentligen realistiskt att göra det där. Men hur som helst faktiskt så skräms ju Sovjet inte bara av det där, utan vi har ju spelat in ett avsnitt alldeles nyligen här om Libanonkriget 1982, att man ju inser också, inte minst utifrån det kriget, att man ju är teknologiskt efter. För när det israeliska flygvapnet med målsökande robotar framförallt slår ut det syriska sovjettillverkade luftvärnssystemen, det var svårt det där, då inser man att man är efter. Så att det är ju en kedja här av olika saker som du säger. Och sen att man
tycker Gorbachev också får lite utrymme i det. Jag kommer när vi diskuterar kriget i Afghanistan, att det krävdes egentligen att det kom in en ny ledare. Han är ju ganska ung, han är ju bara, vad är han, 56-57 år eller någonting när han kliver på. Efter en rad av gamla gubbar som allihopa har begravts på olika vis under kort följd. Så han har ju kommit in med en ny energi och en ny vision för Sovjetunionen. Och han ger ju det här Afghanistan-kriget ett år. Men sen så kommer han ju faktiskt att avsluta det. Och det, jag tänker att han var nog viktig i det, att han kunde på något vis komma överens med Reagan och att de i slutändan hade en gemensam vision om att det här måste få ta slut. Och då så var det helt plötsligt rimligt att komma överens med de här avtalen. Det INF-avtalet som skrevs 1987 är ju intressant, för det revs ju upp av bara alldeles nyss. Jag minns inte exakt vilket år det var, om det var 2018 kanske, som Donald Trump rev upp det där med hänvisning till att de här olika typer av missiler som har utvecklats på den ryska sidan ändå var ett brott mot det. Och försökte svara igen mot det och avsluta det. Men det var ju på något vis symbolen för kalla krigets liksom, slut. Eller det som skulle bli starten på början på slutet. Ja.
Ska vi försöka fånga vad NATO står nu då precis inför den här murens fall? För det äger ju rum, och det är ju liksom bitvis en annan process. Det har ju som du är inne på att göra mycket med egentligen inre inre utveckling i Sovjet. Men NATO står där med sina 16 medlemmar. Ett Frankrike som ju är med i det politiska samarbetet i NATO, men som inte är med i det fullt ut operativa samarbetet med egen kontroll över sina kärnvapen. Och ett USA som väl har återfått sitt självförtroende, måste man ju säga. Mm. Eller hur?
Om man är lite grann tillbaka på med doktrinen, mutual destruction. Ja. Det blir en sån vändning under 80-talet. Man lämnar flexible response lite grann bakom sig.
Och ett, får bara säga då, Europa som plötsligt helt är i förändring. Och det vi ska försöka göra då i vårt tredje NATO-avsnitt är att fånga upp vad som händer under 90-tal och också de senaste årtiondena på 2000-talet, som det heter, eller hur?
Det man tycker man kan reflektera över liksom, än så länge, är ju vem är det egentligen som har styrt NATO?
Mm.
Idag när vi samtalar om de här sakerna så vill man ju gärna framhäva vetorätt och liksom de små staternas inflytande i arbetet. Men jag tycker när man liksom kollar på historieskrivningen om NATO fram till i alla fall kalla krigets slut, så är det ju de små staterna har ju extremt litet inflytande faktiskt. Ja, de sitter lite olika råd och de klagar ju lite då och då. Vad är det för poäng med vi har en gemensam strategi när ändå USA och Storbritannien bestämmer allting åt oss? Så det där tycker jag kan vara intressant att reflektera över. Liksom att det här är trots allt, jag tycker det lyser igenom väldigt tydligt genom hela den här perioden, att det är ändå USA som är den yttersta garanten för säkerheten i USA eller i Europa och ingenting annat. Eller vad tycker du om det?
Ja, nej, men det är väl, jag tycker jag håller med dig fullständigt. Men jag skulle vilja ändå komma med reflektion över de Gaulle. Var de Gaulles bångstyrighet och motstånd ändå bra för organisationen NATO?
Ja, men det är ju intressant det att splittningen leder ju också till att Frankrike kommer ju knyta sig närmare EU, som det har vi inte pratat alls om.
Nej.
Men de kommer ju försöka använda EU också, försöka fostra EU till att också bli en utrikespolitisk aktör. Vilket många av de länderna som är med i NATO kommer ju använda NATO som så här, det främsta säkerhetspolitiska verktyget. Men Frankrike kommer ju vilja driva EU hårdare, och det gör de ju fortfarande. De tycker att ja, alltså där de tar ju den rollen på något vis, och det är ju intressant. Och det kanske har varit bra för EU, jag vet inte.
Och närmar sig Tyskland, som du var inne på tidigare här. Att man har haft det intresset från fransk sida att tydligare jobba med att stärka Europa. Sen kan man väl fråga sig om det hade varit bra om NATO hade hamnat i krig. Det är ju en helt annan sak.
Ja, precis.
Men man kan väl säga så här, man kan väl säga så här att NATO ju är ju inte egentligen en aktiv organisation under de här perioden som vi har pratat om nu här fram till murens fall, utan i nästa avsnitt när vi diskuterar 90-talet och framåt, då kommer vi se att NATO kommer ta sig en annan roll. Så jag tror väl att det är väl en bra avrundning egentligen.
Ja, jag tror det. Det blir bra, för det blir någonting helt annat under 90-talet sen och 00-talet.
Tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha, Martin.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.